Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg med meg Rasmus Savander, som head of product I spareappen Dreams. Velkommen, Rasmus.
Takk så mycket.
Du har jo en bakgrund fra Dreams, nå du har jobbet der I hvor mange år?
Tre år.
I tre år, så du har vært med fra starten?
Ungefär, ja.
Ja, dette en spareapp som også Storebrand har investert I.
Precis.
I Norge, og en konkurrent til Spiff her I Norge. Ja. Men dere har hatt en ganske stor vekst og har nå 350 000 brukere.
Precis.
Og du, før du hadde den rollen som head of product, så var du head of growth. Så jeg tenkte vi skulle snakke litt om growth I dag, og vekst. Kan du kort fortelle litt om deg og Dreams?
Absolutt. Så jeg har jobbet på Dreams nu I tre år, det betyder sen vi lanserade produkten I Sverige I mars 2016. Och då var vi 14 pers kanske, så att idag vi 55. Vi har vuxit både I anställda och I användarbas, så det var en spännande resa. Och på Dreams har jag då jobbat med ganska mycket olika saker så som det brukar bli på småbolag. Men ganska snabbt liksom glider över på tillväxt eller growth-sidan. Och idag då I en liksom produktkapacitet, specifikt de facto idag för vårt revenue-team. Innan Dreams så jobbade jag på ett annat svenskt techbolag som heter Truecaller, som sysslar med nummeridentifikation. Också en spännande resa från typ 20 anställda till 110. Och Truecaller blev och är ett enormt bolag med flera 100 miljoner användare världen över. Det är väl lite jag. Dreams är en produkt idag som ska hjälpa dig spara pengar du inte visste att du hade. Och med hjälp av de pengarna då uppnå saker som betyder någonting för dig, det vill säga drömmar.
Men är folk intresserade av att spara pengar?
Det är ju lite det område vi har försökt tackla och som jag tycker är så superfascinerande, för jag tror att sparande generellt sett kanske har varit någonting som folk har sett som, inte kanske negativt men I alla fall tråkigt, lite som liksom du vet att du måste göra det men ingen gör det, eller alla kanske gör det men inte I den grad man skulle hoppas på. Så vad vi har försökt göra egentligen är väl ta liksom ett nytt take på vad sparande kan vara, och då dels försöka göra det så enkelt som möjligt och signa upp sig för ett bankkonto, men också göra själva sparande lite mer kanske kontextuellt I din vardag.
Kan du se ett exempel på hur det är kul att spara?
No, vi har en hel liksom en hel hop av olika så kallade sparhack som vi då försöker kontextualisera sparande, så istället för att sätta in 10 kronor så sätter du in 10 kronor på grund av att du kanske har gjort en beteendeförändring, att du just den dagen inte har gått via 7-Eleven på vägen till jobbet och köpt en kaffe eller något annat. Och så jobbar vi mycket med att liksom försöka egentligen, ja, det bästa sättet att förklara är väl typ gamifiera sparande.
Känner du automatiskt då?
Kanske både automatiskt och manuellt. Automatiskt är ju en stor, liksom, från ett affärsperspektiv, viktigt för oss. Och på den automatiska sidan har vi ju naturligtvis liksom klassiska erbjudande som spara samma summa varje månad eller varje vecka. Men likväl jobbar vi ganska mycket där med typ en av våra favorit sparhack, ett sparhack som kallas för Tjuven. Och Tjuven I sin enkelhet fungerar egentligen så att på en random dag under veckan så snor den en random summa mellan 1 och 200 kronor. Och då får man in liksom ett element av lite spänning och förvåning I sparande. En annat intressant exempel som vi faktiskt lanserade för en vecka sedan, Sparligan, är då ett take på liksom ett nytt typ av if this then that sparande. Kopplat mot idrott. Så Sparligan är då ett koncept var du väljer din favoritfotbollsklubb i toppligan i Norge eller toppligan I Sverige, både för dam och herrar. Och varje gång ditt favoritlag gör mål så sparar du 100 kronor.
Ja, morsomt. Hur funkar dessa hacken? För det är byggt upp runt dessa hackerna. Så är det dessa där tester ut effektiviteten på, är det det eller?
Ja, det är en jätteintressant fråga också. Jag tror att liksom, för det första så försöker vi bygga någonting som ska passa flera olika människor. Och jag tror att samtliga människor har lite olika sparprofiler. Så vissa gillar att spara mer liksom förutsägbart och kanske falla tillbaka mot standardmånatliga överföringen. Medan andra är lite mer liksom wild and crazy, so to speak, och gärna plockar lite överraskningar. Och från ett rent tillväxtperspektiv så är det ju ett superintressant område liksom ur dataanalys och försöka hitta liksom gemensamma nämnare hos användarsegment och försöka då föreslå att vad är det optimalaste sättet att spara för dig. Mm. Och andra delen av det här sparsättet är ju då kanske ena benet vad vi gör, det andra benet är då drömmarna eller sparmålen, och den kombinationen gör ju att vi har ju en ganska intressant position vad vi ser vad folk sparar till kategorimässigt, hur långa drömmarna är, hur mycket det är. Och den informationen gör det ju också lite enklare och bättre att matcha ett passande sparhack till det. Så om du har en jättelång dröm, så, och det, jag tror att det för mig liksom den stora kanske aha-grejen med dreams är nog det faktum att du kan liksom, du kan mikrospara över en längre tid, spara på ett sätt du inte själv märker det, och sen boom, ett och ett halvt år senare så kan du köpa den där cykeln eller skorna eller åka på den där resan med flickvännen som du aldrig annars kanske hade lagt tid på att sätta undan pengarna på. Så att det var, jag själv har märkt också mitt eget sparande, det är liksom hur otroligt kraftfullt det är att spara en krona där, en krona här.
Vilket, men kan man ta ut pengarna underveis? Alltså kan man, eller är det så att det är låst?
Det är inte låst. Så idag är det är helt öppet, flytta in pengar och ta ut pengar när som.
Okej, så det kan hända att en del som tar ut pengarna för det är spart upp någon.
Absolut.
Det var ett problem för dere.
Det i viss mån är ett problem, samtidigt så jag tror att vi vill göra sparande på våra sparares sätt. Det känns liksom, jag vet att det är en intressant modell, och liksom skulle man kunna låsa in pengarna och då istället erbjuda något annat, eller ska man kunna låsa in pengarna för att folk vet att de går in och snyltar på dem. Absolut, kanske intressant framöver, men jag tror att liksom grundfundamentet hos oss är ändå att liksom vi vill hjälpa våra användare att spara pengar, och vi är fullt medvetna om att ibland kan det dyka upp oväntade utgifter, och då tycker jag vi inte ska stå i vägen för att de pengarna ska plockas ut.
Mm. Men sånn, till hur ni jobbar då med växt. Alltså det har gått från 0 till 350 000 på 3 år. Mm. Hvordan, kan du beskriva hur ni har jobbat för att få den växten?
Visst. Vi kanske behöver lite mer än en podcast för att gå igenom allt, men alltså i ett nötskal skulle jag ju säga att mycket handlar om att vi har byggt en produkt som är väldigt, ska vi säga, väldigt enkel. För det blir en snackis, säger man i Sverige. Det vill säga, det är någonting som folk, som normalt kanske pengar och sparande är någonting som folk inte talar om med varandra, och plötsligt dyker det upp en tjänst som gör det enklare och roligare, och plötsligt så blir det en grej att tala om. Och det kanske i sig kanske låter lite väl diffust, men det har ju varit från starten väldigt liksom planerat fokusområde för oss, och genomsyra hela produkten, allt från hur den är byggd och designad till hur vi kommunicerar i sociala medier eller vilken typ av VR vi kör eller så vidare. Så att vi försöker vara liksom mänskliga och lätta att approacha. Ja, jag tror att det är en stor liksom grundfundament i det. Så finns det mycket liksom taktik som är lagd ovanpå det. Och jag tror att en stor faktor för oss har ju varit det faktum att det liksom, vi har på ett sätt kört med liksom en bred marknadsföringsarsenal för att få in kunder. Så att jag skulle säga att vi har hittat rätt, kallar det channel user fit. Vi vet var våra potentiella användare, vilket gör det relativt kostnadseffektivt att köpa in nya användare.
Var är den channeln till?
Det är flera skulle jag säga. Yeah. Och jag tror att tumregeln där, alltså, det är inte egentligen nå, liksom, ingen industry secret, men mycket Facebook, mycket Instagram, Snapchat har varit intressant, speciellt faktiskt i Norge. Mm. Superspännande. Vi har kört faktiskt ganska mycket med influencers, något jag inte har gjort tidigare innan Dreams, men väldigt bra match med Dreams just på grund av att produkten är ganska enkel och ganska rolig att tala om.
Mm.
För det är någonting nytt och det är någonting, det är liksom ett lager av unknowns som inte kanske har funnits tidigare.
Ja, och så är det ju, jag liker ju navnet, Dreams.
Som
fokuserar på the end result.
Precis.
Versus, ja. Altså, vi har ju DNB i Norge som har en app som heter Spare.
Ja.
Som är bara, det är inte det som är gøy
precis,
å spare.
Precis.
Så det säger nog om mindsetet till det som har utvecklat produkten.
Så att visst, liksom, acquisition är ju en del i det, men jag är ju av åsikten att growth är på ett sätt full funnel, att det sträcker sig längre än att bara få in kunderna. Sen vill vi ju ha kvar dem, och det som jag tycker är jättespännande att se är att vi har ju forskat hur vår produkt de facto hjälper folk att spara, och generellt så kan man väl säga att vi har bevisat med statistisk signifikans att om du använder Dreams så sparar du en average 4000 kronor mer om året.
Mm.
Så det finns en liksom underliggande metodologi som är byggd tillsammans med våra beteendevetare. Så någonstans visar också det att det inte liksom endast marketing fluff och big promises, utan vi har de facto byggt någonting som gör att du sparar mera pengar. Och precis som du sa, så att spara mera pengar i sig själv kanske inte är superintressant, men vad det kan medföra och möjliggöra är jätteintressant.
Är det relevant för en person att veta det? Eller är det mer sån intressant på sån lite överordnade plan?
Jag tror att det är relevant också för slutkunden att veta. Och för oss har det ju varit, jag tror att en annan liksom super, eller en annan intressant aspekt i då att när vi väl har slussat in kunderna och vad vi får dem att hålla, så är ju det faktum att om du sparar så där mycket mer per år och du får det visualiserat i en produkt, vad du kan köpa mera eller de resorna du kan göra, så det är ju minnen som i många fall kommer att stanna med dig för livet, och då finns det en liksom ganska naturlig retention loop i det. Mm. Att om du sparar, säg att du sparar 10 000 under loppet av 1,5 år utan att märka det, och så åkte du på en fantastisk resa tillsammans med din flickvän, så då skulle jag våga säga att sannolikheten är ganska stor att du kommer att skapa en ny dröm nästa gång.
Kan du se det? Ser du det på retention rates? Alltså ser du att vi som har fullfört målen sina kommer tillbaka?
Vi ser att fullfölja drömmarna eller nå dem är ett viktigt element i det, absolut. Så finns det ju liksom mycket nyanser i det också. Och jag tror att det är liksom det viktiga vi var inne på tidigare. Och det är inte, jag tycker inte att det är Dreams uppgift eller vårt bolags uppgift att säga att användarna vad de ska använda pengarna på. Mm. Utan det att om de har lyckats spara extra pengar, så ibland så kan det lämpa sig för att uppfylla den drömmen, och ibland så kan det komma en oväntad avgift, och då är det ju superskönt att kunna ha den tryggheten också. Och ja, vi vet ju att många användare nyttjar vår tjänst i att också spara liksom buffertsparande, spara för att bli skuldfria och sånt som är väldigt intressant då.
Kan du säga lite om metodiken, hur ni jobbar i vardagen, hur jobbar ni systematiskt med växt?
Så jag skulle säga att under loppet av 3 år så har vi ju testat väldigt mycket olika saker i teamstruktur och haft liksom olika produktutvecklingsmetodologier. Men jag tror att kanske en röd tråd som har funnits med sedan start är att bolaget som helhet jobbar väldigt liksom tillsammans mot tillväxt. Så det, trots att vi är 50 idag, så skulle jag säga att det är väldigt få silos i bolaget. Det är klart att när vi har vuxit som bolag, vi måste ha omstrukturera oss, man kan inte göra beslut kanske på samma sätt som man kunde när man var 12 pers, men det är fortfarande ett stort samarbete across flera olika fields, så det inkluderar då till exempel vår customer support som gör ett fantastiskt jobb och möjliggör det att vi kan lyckas hålla svarstiderna nere på 11 minuter on average dygnet runt. Och det är ju en annan sån här grej som är liksom off the charts om du jämför med potentiella, liksom, inte direkta konkurrenter, men vad folk kopplar till en bankservice. Mm. Då sitter du ofta 2 timmar i telefonkö, men vi kan göra det snabbare. Så det är allt från det till hur vi gör marknadskommunikation, kommunikationen, kombinationen av liksom ganska specifikt liksom targeted ads. Där är ju en, tycker jag, från ett marknadsföringsperspektiv ganska intressant att kunna på basis av vad existerande användare drömmer om hitta sådana segment som inte ännu är användare och rikta den typen av reklam åt dem. Så säg att du är en jättestor fan av tatueringar, så har vi en ganska nice storyline i att kunna berätta att vi tror att du är intresserad av tatueringar, visste du att här finns en produkt som kan hjälpa dig att spara till dem.
Så det är många kundresor?
Precis, mycket kundresor. Så jobbar vi ganska mycket med, jag tror att det liksom, som vi har varit över det ett par gånger, men jag tror att vår produkt är tacksam att jobba med för att vi har en organisk ganska hög retention. Retention är svinviktigt i tillväxtperspektiv. Men det att på produktsidan så, någonting som jag tycker att är otroligt viktigt när man talar om tillväxt är ju det faktum att tillväxt sträcker sig längre än en top-level acquisition, utan det går ner i att lyckas aktivera kunderna, få dem att förstå det första, aha, ögonblicket, få dem att komma tillbaka, och sen över tid får dem också djupa sig i produkten, vilket i vårt fall skulle kunna dels betyda att man sparar mer över tid. Jag tror att alla har, varje människa har ju naturligtvis en liksom smärttröskel i hur mycket man kan spara i månaden, men också olika typer av spar. Så idag erbjuder vi ett sparkonto och i Sverige erbjuder vi också ett fondkonto som är, eller ett så kallat ISK-konto heter det i Sverige, var du kan istället för att ha de pengarna liggande på ett sparkonto investera dem i en fond, vilket är sound financial advice om du har en mer långsiktig dröm som att typ någon gång köpa en båt eller någonting sånt.
Du sa att du jobbar tvärfagligt. Hur konkret, alltså är det ett tvärfagligt team som jobbar samman om produktutveckling, eller hur sker det, hur styr du produktutvecklingen?
Vi har testat lite båda två. Jag tror att när man växer som bolag så skalar det inte kanske lika väl att ha samtliga kompetenser inom samtliga team, om du har 10 olika team. Men konkret skulle jag säga att liksom från ett produktutvecklingsperspektiv så görs ju allting med samarbete och med liksom kommunikationsaspekten i åtanke. Så att det är liksom redan från start när det kommer till att nu har vi en fin idé vad vi ska kunna hitta på, så syns det ihop som en helhet. Så det är inte bara en funktion som är nice som kan släppas, utan redan från start så liksom tar vi i beaktande att är det här någonting som är intressant att kommunicera åt våra användare och på vilket sätt, eller är det intressant att kommunicera åt perspektiv och användare och så vidare. Så det syns ihop på ett ganska naturligt sätt. Jag förstår att du fiskar efter liksom jättekonkreta saker, men i praktiken så handlar det ju om att tala med folk och ha liksom den mindseten att tillväxt gör man på bolagsnivå som helhet och inte som en enskild individ.
Men hur lanserar man en ny funktion då? Alltså hur kommer du fram till en ny funktion och lanserar den och ser att det är en succé som du ska gå vidare på?
Det finns flera olika, tror jag, aspekter som är viktiga att tänka på. För det första, efter att ha jobbat en del i produktutveckling skulle jag säga att det är ganska viktigt att särskilja mellan en release och en launch. Det vill säga när du väl släpper, eller alltså på svenska skulle jag då säga att skillnaden mellan släppa av funktion och berätta åt dina användare att en funktion är släppt. Det kan ju låta som basic saker, men det är ganska viktigt att se till att den där funktionen faktiskt fungerar på det sättet man vill. Jag tror att normalt många bolag tänker lite inifrån ut, och så är man själv liksom så inne i inne i moden att man kanske överoptimerar hur stor förändring det kanske är. Den andra risken med att släppa och release samtidigt är ju eller släppa och kommunicera att man har släppt samtidigt är ju det att man också egentligen vattnar ut ens kanaler som push eller e-mail om man varje gång berättar att nu har vi en ny liten funktion. Så det handlar om att liksom avväga att vad är nytt och vad är intressant och nytt.
Ja, men det experimenterar en del, jag tror.
Yes,
så det slipper ting utan att alla vet
nej,
det.
Nej. Ja.
Och, hur föregår den processen?
Den processen, jag tror att mycket handlar om, jag tror att kanske, eller det viktigaste är väl när vi sätter igång och utvecklar en ny funktion så funderar vi ju på vad är det de facto vi försöker åstadkomma. Mm. Så att varje funktion vi gör så har ett ganska tydligt key performance indicator kan man väl kalla det. Vi släpper funktion A och vi hoppas att funktion A, eller vår hypotes är att funktion A kommer att öka det och det med så och så många procent. Mm. Och gör man så här över tid så lär man ju sig som bolag att hitta rätt på den här hypotesskalan. Sen tror jag att man ska vara ödmjuk för det att sånt här är ju jättesvårt och man kommer göra massor med fel och då är det mjukt för att då är det okej att dra tillbaka saker. Mm. Och det gör vi också på en kontinuerlig basis att det sker misstag eller det sker att ens hypoteser inte stämmer och då går man tillbaka till ritbordet och så kör man igång. Och jag tror när det kommer till liksom varifrån kommer idéer så dels liksom superkompetenta anställda på Dreams som kommer med mycket. Jag skulle säga att relativt sett så inom produktutveckling och inom tillväxt så är de facto jag skulle säga att idéer är ganska billiga. Mm. Lätt, easy to come by. Mm. Vad som är svårt är att de facto exekuera på rätt sak vid rätt tid. Mm. Och då, vad jag tycker om att göra och vad jag tycker att det är liksom kanske den viktigaste delmomentet i en tillväxtprocess är att du har en tydlig bild av hur kunden flödar igenom din produkt. Mm. Vilka steg finns det? Och vad är liksom det slutliga steget som du tror eller har sett att kunden fastnar eller förstår vad appen handlar om? Mm. När du bryter ner de stegen i delar och kvantifiera den modellen på ett väldigt enkelt sätt i ett Excel-sheet eller något motsvarande, egentligen liksom en funnel-artad sätt, så kan du ganska enkelt börja göra projections på vilken del av de här stegen ska vi röra för maximum effekt at this specific time.
Mm. Är det sånt du jobbar?
Så jobbar vi.
Okej, okay. Så hur många sådana experimenter kör du i uka? Eller i månaden? Eller sån...
I veckan, i månaden, svårt att säga. Alltså, jag skulle säga att liksom, det beror på en, vilken del av bolaget du tittar på. Om vi tittar på produktsidan så jobbar vi idag i 2 veckors sprinter. Mm. Så att under en sprint bygger vi någonting och sen lite beroende på funktionaliteten så ligger det ute i en sprint till eller 2 sprintar till innan vi får liksom valida resultat in. Mm. Sen om man tittar igen på acquisition-sidan så när det kommer till all typ av reklam eller marknadsföring som är mer liksom direct-to-consumer marketing så kan det ligga ute flera hundra, mitt tusentals experiment samtidigt med vilket budskap, vilken bild, vilken kanal fungerar bäst från ett kostnadseffektivt perspektiv eller från trafikdrivande perspektiv eller så vidare. Så att jag ser liksom, för mig, och det här kanske lite väl oversimplified, för det är inte så här enkelt och Dreams är ett utmärkt bolag och tycker jag jobbar väldigt bra med tillväxt men ingalunda perfekt med tillväxt ännu. Men jag ser ju tillväxtprocessen som en, tänk dig en stor maskin med tusentals knappar och vad du gör är att du systematiskt trycker på olika knappar och skruvar på olika muttrar för att se ifall det uppnår önskat resultat. Mm. Och så fortsätter du. Så ett ganska viktigt, och det här är liksom Captain Obvious here kanske, men growth är aldrig klart. Det är liksom en never ending process, vilket jag tycker att liksom själv brinner för det. Andra människor kanske tycker att fan var hemskt att alla var klar med någonting, men det är verkligen tydligt när man ser på till exempel Dreams när vi var med i början. starta upp det så, så det var världens fest första veckorna när vi fick en, två, tre kunder i dagen. Det var amazing. Och så spolar man fram ett år och så var det uppe i 30, 40, 50 och så spolar man fram ett år och så är det 300, 400 i dagen. Och då sätts det någonstans i perspektiv det att hur kunde jag liksom fira för en kund att vi får ju 300 idag eller 50 idag eller 500 idag. Och det är väl lite liksom handla om kunder eller användare, men kan handla om egentligen vilken siffra som helst också. Vi jobbar ju mycket med att försöka optimera vår savings under management, så hur mycket pengar som ligger på Dreams-konto vid olika tillfällen. Och det är ju samma sak där, att det är otroligt fascinerande att se hur man liksom vänjer sig och hela tiden försöker liksom graspa for more.
Vad är ditt råd till de som har lust att jobba mer systematiskt med växt i sitt sällskap? Hur ska de bli gripande?
Jag skulle säga att det viktigaste för mig är säkert nog att tydligt, egentligen så här. What you measure is what you optimize for. Så att verkligen grotta ner i hur fungerar din produkt. Vilka olika steg finns det för slutkunden? Vad är de här olika resorna som kunden kan ta? Och vad är det du vill att den kunden uppnår? Och då är det viktigaste, tycker jag, i den, när man tittar på vad kunden ska uppnå, så ska det vara ett mål, liksom din one metric that matters eller din North Star metric måste vara någonting som är relativt enkelt att kommunicera till bolaget, för ultimat är det det som berättar åt dig att går det bra för oss eller går det dåligt. Så får det gärna vara time capped på något sätt. Running totals eller kumulativa siffror är sällan jätteintressanta. Det kanske man kan flasha åt en investerare eller åt någon mediehus som skriver om startups eller något annat. Och det är nice i sig, det ska man också göra. Men för den interna analysen så är running totals inte hemskt intressant, utan vad som är intressant är att hur mycket har du fått in kunder? Hur många av de kunderna stannar kvar över tid och hur många av de kunderna fördjupar sitt engagemang över tid. Så att hitta din North Star metric, otroligt viktigt. Försök hålla det till liksom...
Vad är deras North Star metric då?
Den North Star metric, som sagt, det går via lite olika benämningar. North Star metric, one metric that matters.
Men vad är Dreams?
Dreams. Jag skulle säga att vår ska kunna boilas down till monthly active customers. Så hur många kunder som gör i alla fall en insättning per månad.
Manuellt eller automatiskt?
Any. Och det finns ju liksom... Det svåra med North Star metrics är ju det faktum att du vill gärna ha dem så encapsulating as possible. Jag tycker att vår monthly active customers är ganska bra, för den ger en bild av hur väl vi lyckas i vår marketing effectiveness. Det är en bra bild på hur vi lyckas aktivera folk. Det är en bra bild på hur vi lyckas retaina dem över tid. Och den är kopplad till en indexdrivande action i produkten. Men det är en ganska... Det liksom, vad den de facto mäter är ju egentligen bredden, hur många vi har inom en månad. Inom den gruppen kan det finnas en person som gör en kronas insättning, och så kan det finnas en person som gör 10 000 kronors insättningar. Så att jag skulle säga att tillväxttåget stannar nog inte där vid bredden, utan jag brukar säga att man ska någonstans liksom balansera mellan bredd och djup. Ja. Du behöver båda för att lyckas. Och bredden behöver du för att skaffa upp, liksom biffa upp skalan. Men bredden är mer än kumulativt antal nedladdningar, utan det ska finnas ett mått av aktivitet i det också, och gärna timecappat. Djupelsen igen är på engagement-nivå, och engagement kan betyda olika saker för olika bolag beroende på respektive bolags indexmodeller. Om det ad-baserat så är det kanske viktigare att ha kortare tidsintervaller på daglig basis, och då är kanske actionen inte lika viktig som i ett bolag som Dreams till exempel, som egentligen om man lite är krass och drar raka rör, så är det ju inte så hemskt intressant för oss hur många som besöker appen på en daglig basis. Vad som är intressant är om de sparar och eventuellt lyckas uppnå sina mål.
Rasmus Wander, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke litt om Dreams, og lykke til videre.
Takk så mye.